Hej och välkommen till företaget Språkkonsulternas poddradio. Språkpodden som utvecklar och fördjupar och tar upp tankar och frågor om språk på ett enkelt sätt. Här fokuserar vi på hur språket funkar i praktiken. Äntligen är det dags för en ny språkpodd som jag har längtat. Idag bjuder vi på ett lite annorlunda och spännande ämne. Vi ska prata om hur den nya kommunikationssituationen har förändrat förutsättningarna för hur du når dina läsare. Det har inte blivit lättare, kan jag avslöja redan nu. Men stanna kvar så berättar vi mer. Dagens gäst heter Mikael Rosén. Han är copywriter och författare till boken Skriva för att övertyga. Och jag som ställer frågorna heter som vanligt Anke Mattsson. Välkommen Mikael.
Tack.
Du har ju jobbat som copy i en herrans massa år. Och jag tror fler med mig undrar, vad gör egentligen en copy? I min skalle så ser jag framför mig hur ni skriver slogans eller reklambroschyrer till begravningsbyråer och mataffärer eller hittar på klatschiga annonskampanjer. Men vad är själva grejen med copy?
Jag tycker det som är i din skalle är en ganska bra beskrivning. Alltså från begravningsbyråer till slogans och vad det nu kan vara. Mm. Men den kortaste tycker jag själv då, den kortaste beskrivningen är att man är säljare.
Ja.
Det är i stort sett det man är. Sen kan man sälja olika saker. Men man använder det skriftliga budskapet, alltså skriftliga texten, för att förmå folk att läsa saker eller förstå saker eller komma till en butik. Men det kan vara betydligt mer avancerat. Det som du sa med om man tar slogans och kanske stortavlor och sånt. Det är den kortaste formen, och det är det jag tror många förknippar kanske också med reklam.
Ja.
Men man gör ju också årsredovisningar, hela webbsidor. Det som är typiskt tror jag också, om man tar skillnaden, nu är inte jag någon språkkonsult själv då. Men
för det är ju någonting som vi funderar på ibland. Hur ska vi förklara för andra, vad är skillnaden på en copy och en språkkonsult? Är det bara det att vi stavar bättre?
Att ni stavar bättre är jag helt säker på.
Jag fattade så här då att en copywriter anlitar jag när jag vill sälja någonting. Men när jag har sålt det här färdigt, då behövs det en språkkonsult för att det ska gå att använda så att säga. Vi är mer, jobbar mer med dokumentation och den typen av texter. Och ni skriver nya fräscha saker.
Ja, om jag får fylla i det så tror jag också att det är många språkkonsulter jobbar åt myndigheter och organisationer där det säljande syftet kanske inte är, det är inte det man gör, utan det är snarare tillgänglighet på information. Medan traditionellt sett så jobbar ju copywriter mer åt privata företag.
Precis.
Där syftet är att sälja och påverka. Alltså det är ett uttalat sånt syfte.
Mm. Du har ju jobbat jättelänge med reklam på olika sätt. Men nu har du, jag ska inte säga att du har dragit tillbaka, men du har fått fler strängar på din lyra skulle man kunna säga. Du gör en del annat också.
Mm. Dels det som jag väl framförallt har gjort de senaste åren är att försökt dock lära andra att skriva väldigt mycket mer. Så dels har jag skrivit en lärobok och dels så är jag väldigt mycket ute på företag och organisationer och hjälper dem till deras egna medarbetare ska bli bättre på att skriva just marknadsförings- och för all del reklamtexter.
Just det.
Och det är därför att behovet växer otroligt snabbt kring det området. Det är betydligt fler företag idag som man lägger inte ut lika mycket jobb helt enkelt, utan man gör det själv. Man utbildar sin egen personal, och det där tycker jag är intressant.
Men jag vet ju att du har span på något lite nytt sådär i kommunikationslandskapet. Något som jag tycker låter jättespännande.
Jag träffar ju väldigt mycket företag. Jag någon gång räknar efter, och för att skryta då så tror jag att jag har jobbat med minst 250 stycken relativt omfattande under mina år. Och då ser man ju, alltså om man sitter på ett och samma företag en längre tid, så kanske man tror att det här är speciellt för vårt företag eller vår bransch eller vad det nu kan vara. Men när man som konsult kan röra sig mer fritt, så stöter man, så ser man kanske mönster på ett annat sätt.
Ja, precis.
Och en av de sakerna som är väldigt markant nu sedan internet och internets genombrott är att kravet, inte minst på texterna, har ökat väldigt mycket. Människor söker ju själv upp texter. Ibland brukar jag tala om det här kommunikationsövertaget.
Ja, vad menar du då?
Ja, att man helt enkelt sitter hemma, googlar, man ska köpa någon tröja eller en resa till London eller ta reda på kvadratmässigt priset på en lägenhet i Aspudden. Och det man gör idag är att man sitter hemma i soffan med sin padda och får ta relativt snabbt reda på det här.
Mm.
Så att informationen har gått, initiativet över informationen har gått från företag till privatpersoner. Och det här är en får ganska stora effekter för företag. Det här är egentligen ingen nyhet, men det är i min egen iakttagelse är att det har verkligen fått effekt de senaste 2, 3, 4 åren. Så att det är en stor förändring.
Mm. Effekt på själva texterna?
Ja, på själva texterna.
Ja.
Därför att om jag sitter hemma i soffan och ska ta ett enkelt exempel, kanske undersöka vilken barnvagn som är bäst eller vilken resa till London som är billigast, då vill jag ju inte veta så lite som möjligt om det här, utan jag vill veta så mycket som möjligt om det.
Ja, precis.
Och söker då upp och jämför olika företag, olika varor och olika tjänster. Den som skriver för kort kommer ju att tappa kunden.
Ja, just det. Och man har ju också tid när man sitter hemma i soffan med sin platta och söker, så är man bestämmer liksom över när den här
Absolut.
Kommunikationen ska ske.
Mitt i natten sitter man och köper saker på nätet.
Mm. I lugn och ro.
I lugn och ro, ja. Mm. Och då kan man fråga sig varför det. Jo, av det skäl som du sa, äntligen fick jag 10 minuter för mig själv.
Precis. Skulle man kunna säga så här då, att den traditionella reklamen som vi, när vi var barn och unga, så var den inriktad på att liksom knuffa in kunden i en butik och konfrontera kunden med en säljsituation där, med en säljare på plats och sådär. Den typen av kommunikation och reklam är på väg bort. Och idag så står företagen inför nya utmaningar att de måste få kunderna själva söka upp informationen och sen själva liksom kunna genomföra det praktiska köpet. Och nu har jag lärt mig då inför det här samtalet att det finns två ord för det här som jag gärna vill använda. Då. Den första situationen, det kallar man för push. Och den andra kallar man för pull.
Mm. Det,
hade jag rätt?
Ja, det är fantastiskt. Jag kunde inte ha beskrivit det bättre själv.
Tack.
Det är precis den förändring som sker och som påverkar texterna och textarbetet väldigt mycket. Att man, som du säger, man kan nästan börja prata om 1900-talets reklam.
Ja.
Alltså stora kampanjer, utomhus, tv-reklam, radioreklam, direktreklam i brevlådan, telemarketing och så vidare. Och det är typiskt push. Medan nu genom informationsövertaget hamnar vi i pull. Jag sitter själv hemma och tar reda på all den här informationen jag behöver. Jag behöver inte gå till en butik, jag behöver inte fråga en säljare, jag behöver inte sitta i telefonkö för att få support, utan jag gör det själv helt enkelt. Och tar beslut. Så att
Precis.
Många företag blir bortvalda idag utan att ens veta, alltså de fick inte ens frågan.
Nej.
På gamla tiden så kunde en säljare åtminstone konstatera att där tappade jag en kund. Nu vet de inte ens att de har tappat dem. Och det här ökar då trycket på företagsförmåga att inte minst skriva, alltså beskriva sina produkter och sina tjänster på ett sätt så att jag förstår och tycker att det är attraktivt och intressant. Alltså. Webbsidorna har ju varit väldigt viktiga tidigare.
Ja visst, det var ju enda sättet att finnas på.
Ja, medan nu så när man googlar så är det inte säkert att få träff på en webbsida, företagets webbsida, utan man kan ju få träff på vad som helst. Så att man styr ju inte heller, inte ens det styr man längre. Vad jag får träff på, om jag googlar på, vad ska vi hitta på, barnförsäkringar.
Mm.
Så det är inte säkert att jag kommer till IFs barnförsäkringar.
Nej,
utan jag kommer
ju
till hela världens barnförsäkringar.
Ja, just det, men då hamnar man till exempel på ett forum.
Ja, det gör man.
Det är ju väldigt vanligt att man hamnar någonstans där småbarnsföräldrar diskuterar olika
familjeliv till exempel, som är en väldigt stor sajt. För sånt.
Ja, men hur ska vi, nu, jag är ju ett företag nu då, hur ska vi så här, få våra kunder att skriva jättebra saker om oss?
Det ska vi.
På Twitter.
Det ska vi.
Och så får folk träff på det om de skriver att Mikael Rosén är en hejare på föreläsningar.
Ja. det är precis så det är. Så att, och det här är, om man tar det här med, det räcker med att vi går tillbaka några år, så var ju webbsidan extremt viktig. Det är den fortfarande. Mm. Men om man nu googlar på Anki till exempel, då kan man visserligen hamna på språkkonsulternas sida och hitta dig, men det räcker inte, utan helst så vill man ju då att några kunder har, alltså lite när du har hållit föredrag och utbildningar, att det ligger på lite sajter och att någon har kommenterat det, att du själv har skrivit artiklar här och där, att någon annan har delat dem. Och det blir ju så att vi företag och organisationer tappar helt enkelt kommunikationsinitiativet. Vi äger inte det här längre.
Nej.
Och jag tror att det kommer ta många decennier innan vi accepterar det. För vi är så vana vid att bestämma den bild vi vill sprida om oss själva på något sätt.
Det finns en trend som har pågått ett tag och som väl förmodligen kommer att hålla på ett tag till, som handlar om att sändarna, det vill säga företagen, organisationerna, kanske till och med myndigheterna, vi får se vad Mikael säger om det sen, har tappat lite grann av kontrollen över sin kommunikation. Det är inte de som bestämmer längre vad vi får veta. Stämmer det ungefär?
Ja, och även på en ganska handgriplig nivå. Säg att man får en spontan ansökan från någon som söker jobb, eller någon som går på universitetet, eller en leverantör. Så väldigt snabbt kontrollerar vi den här personen. Googla på det, kanske hamna på LinkedIn eller någon annanstans och får en uppfattning om det. Och vi gör det utan att ens tänka på det. Det är naturligt för
absolut.
Oss.
Absolut, det är helt spontant.
Ja. Och vi får en bild av det. Men det kan också vara vad andra personer har sagt om det här. Och man behöver inte få panik över det. Men det är ett annat landskap. Mm. Det är en annan miljö. Och ju mer man funderar på det här, ju mer gammalmodigt blir det gamla sättet att köpa reklamfilm och reklam-tv. Alltså det är som dinosaurier som vinglar runt där ute.
Ja, det är som att komma med ett VHS-band.
Ja, eller en DVD. Eller, alltså det var bra då,
ja.
Men nu har vi finare metoder helt enkelt.
Ja, precis. Det är inte vi längre. Vad får det här för konsekvenser om vi blir lite mer konkreta och pratar om kanske olika branscher eller verksamhetsområden? Ta till exempel försäkringsbolagen.
Ja.
Du pratar om barnförsäkringar.
Försäkringsbolagen, de stora tjänsteproducerande företagen, alltså banker och försäkringsbolag, telekom, energi, är ju väldigt intressanta ur tech-synpunkt, därför att de här tjänsterna finns ju inte förrän någon har beskrivit dem. Alltså, en tjänst är ju text, helt enkelt. Mm. Det är inget man kan ta på en hylla. Förut så ringde jag kanske försäkringsbolaget och sa att jag behöver en barnförsäkring, och så fick jag prata med en rådgivare eller handläggare kring det. Idag, så om man googlar på det, så får jag träff på 4-5 försäkringsbolag. Jag kan gå in och läsa på. Och på några minuter så får jag veta allting. Alltså vad försäkringen kostar, hur den gäller, vilken ersättning det ger om min lilla dotter cyklar omkull och får ett sår på knät. Så det får ju många konsekvenser. För det första, så för att kunna skriva de här texterna så måste jag ha ganska stor kunskap om försäkringar. Och jag tror att det är skälet till att man nu tar hem väldigt mycket jobb.
Just
det vill säga att man vill ha kunskapen i huset. Skribenten kan inte sitta på stan längre. Så min yrkeskategori, copywriter, har ju en ganska dyster framtid. Jag tror att morgondagens skribent är den pedagogiska experten. Alltså den som kan sitt ämne och har förmåga att förklara det så att andra förstår det. Och jag ska inte säga att det är en ny typ av marknadsföringsskribent, men delvis ny typ är det. Å andra sidan så kommer det finnas enormt mycket jobb.
Ja.
Så att vi har ju en bra alltså vi yrkesskribenter har ändå en god framtid, men vi måste bygga om oss på något sätt. Va?
Ja.
Vi måste tänka på ett nytt sätt. Så att på det sättet är jag väldigt optimistisk. Jag tror att det kommer finnas väldigt gott om jobb inom det här. Bara vi gör rätt, så att säga, och tänker rätt.
Ja, just det. Och de som inte klarar att anpassa sig, de försvinner.
Ja, som vid alla stora förändringar.
Jag är ju språkkonsult då, så jag måste ju ställa frågan. Vad händer med språket? Kan du dra någon slutsats? Eller har du fantasin?
Jag vill prata om det.
Ja, vi pratar lite om språket nu, tycker jag. Det är ändå språkpodden det här.
Och du hade ju någon fundering där på om det blir sämre eller vad vi sa, va?
Ja, alltså det här med att alla skriver, det du var inne på.
Ja,
för så är det ju, som jag ser, en konsekvens av den här förändringen. Och att man tar hem skribenttjänsterna, så att säga, till företagen. Att det gör ju att det sitter ju en massa folk där och skriver som faktiskt egentligen inte varken kan eller kanske vill, så att säga. De jobbar ju med andra saker. De är experter på olika saker. De är inte experter på att skriva, som du och jag är.
Mm. Jag tror att många har en uppfattning om att folk skriver betydligt sämre idag. Men jag tror kanske inte att det eventuellt är så illa, utan jag tror att det kanske är på ett annat sätt. Och det är att för ett antal år sedan då var det sådana som du och jag utbildade proffs som skrev väldigt mycket. Medan nu är det 10 gånger så många som skriver.
Praktiskt taget, om det räcker.
Om det räcker, ja. Det kanske är 50 gånger fler. Nästan på, jag jobbar med flera av de här lite större banken och försäkringsbolagen. De räknar ju själva med att kanske 70% av deras personal skriver till kund mer eller mindre regelbundet. Och nästan ingen utbildad. Och då tror jag att när man skickar ut så många på banan så ser man ju också bristerna mycket, mycket tydligare. Så att jag vet inte om vi faktiskt skriver sämre eller om det är en effekt av att det är väldigt många fler som skriver.
Jag tror inte att vi skriver sämre nu än vad vi gjorde förr, så att säga. Däremot att det är så många och som helt enkelt inte kan.
Nej.
Inte för att de är dummare, utan för att de helt enkelt har andra specialiteter. Så att det tror jag, jag håller med, absolut. Men det finns ju andra branscher också som säljer mer konkreta saker, så här gräsklippare och schampo och mat och så. Hur påverkas de av den här typen av
där förändring? Är det nästan ännu värre, skulle jag vilja säga. Om man nu tänker sig att man ska skriva om den här gräsklipparen, då går det inte att hålla på med någon fluff, corporate bullshit, någonting. Utan då är det en ganska exakt bensinförbrukning, miljöhänsyn och vad det nu kan vara. För det är precis det jag kommer söka på och det är det jag vill veta.
Är fluffet borta, menar du?
Ja,
för det var ju någonting som man kunde, som kunde reda kall just på webbplatserna, så var det ju otroligt mycket fluff. Det fanns många filmer som jag var inne och tittade efter och jag förstod faktiskt inte vad de gjorde för någonting, liksom. Vad jobbar de med?
Man använder sådana här buzzwords som kundanpassning, projektstyrning, agila arbetssätt. Det står bara en massa fluff helt enkelt. Ja, det är definitivt på väg bort när vi pratar pull. Det vill säga att när jag själv söker upp information. Och det tillhör också då till stor del 1900-talet. Alltså man beskrev sina verksamheter fluffigt därför att man var rädd för att stänga ut en kund.
Utan
vi kan jobba med allt. Det var det man ville säga. Googla på det. Jobba med allt. Så alltså, det går ju inte. Alltså, man får ju 6 miljarder träffar och ingen är relevant. Men det här tycker jag också är väldigt positivt. Därför att det hjälper företag och organisationer. Vem som helst kan googla sin egen verksamhet. Och se vad fick jag träff på. Och då ser man att ju mer konkret jag är, ju bättre träff får jag.
Precis. Jag måste fråga om ett verksamhetsområde till här innan vi går vidare. Och det är ju offentlig verksamhet. Jag är ju lite förtjust i förvaltning. Så där. Jag tycker att det är spännande. Vad händer med myndigheter som ju har ändå ett uppdrag liksom, att hålla allmänheten informerad om sina rättigheter och skyldigheter och sådär? Hur påverkar det här då?
Jag tror att myndigheter faktiskt generellt sett ligger före företag på den här sidan. Generellt. Det finns undantag som... Men det beror ju delvis på 24-7, lagstiftning, tillgänglighetslagstiftning och så vidare.
E-delegationen.
Där myndigheterna, även klarspråksgruppen kom ju 92, början på 90-talet någonstans. Så
100 år sedan.
Så att jag tror myndigheter faktiskt, inte för en gångs skull, utan ligger före det här genom tillgänglighet och så vidare.
Vägen till framgång idag kantas inte av fluff utan av hårda fakta och konkret språk. Är den slutsatsen jag drar nu. Och det här nya kommunikationslandskapet kommer att påverka alla typer av verksamheter. Stämmer det, Mikael?
Ja, och olika fort tror jag i olika branscher. Vissa är redan här. Andra har knappt börjat, tror jag. Eller tittar med viss skräck på det som händer.
Kan du ge mig 3 snabba, bergsäkra tips då? Hur jag inte ska gå fel här nu, utan att jag ska behålla mitt övertag i kommunikationssituationen. Att det är jag som tar initiativet.
Det första är...
Eller du får ge fler tips om du vill.
Jag tar några som jag tycker att många har svårt för, men som också belönar. Och det första är att man måste acceptera att kunden tar beslut vid datorn eller vid iPhonen. Det vill säga att jag ska ge fullständig information, inklusive pris.
Just det.
Och den delen är väldigt jobbig för väldigt många företag. Att jag faktiskt, även i konsultverksamheten, det vill säga vad kostar en utbildning av språkkonsulterna? Jo, det kostar x antal tusen kronor. Mm. Och vi värjer oss ju i själen mot det. Därför att vi vill ju ge råd och prata med en kund och vad har du för behov och så vidare. Men vi får inte ens frågan om man inte kan ge åtminstone ett prisintervall. Och det här gäller alla typer av tjänster. Det gäller konsulttjänster, advokatbyråer, försäkringar, bilar, serviceavgifter. Därför att förut gick vi till butiken och tittade på det här eller hade ett möte eller vad det nu kan vara. Så att vi måste egentligen ge i princip fullständigt beslutsunderlag direkt på nätet. Alltså hur våra tjänster och produkter fungerar och vad de kostar.
Mm.
Det andra är då när det är, och det har ju med skrivande att göra högsta grad. Det andra är att då vara så konkret som möjligt. Alltså undvika corporate bullshit och buzzword, utan skriva produktnummer, serienummer, färger, typer, miljökoder om man nu jobbar inom den branschen. Precis det, för det har vi lärt oss nu, att ju mer exakt jag googlar, ju mer relevant träff får jag. Alltså måste vi skriva sådana texter.
Som får träff.
Ja. Och det är en annan, det kräver ofta djup kunskap om verksamheten för att klara av det här. Och samma sak där, det är relativt enkelt att kontrollera. Pris är mer, tror jag, en intern diskussion som man måste gå lite terapi för att komma fram till. Medan det andra är relativt enkelt. Man kan ju faktiskt på någon vecka förändra, få ett bättre träff. Den tredje delen är att det här faktiskt är ett yrke. Alltså det är ett yrkesmässigt skrivande. Man kan inte det för att man har råkat bli ekonom eller ingenjör och gått på universitetet. Nej. Utan det är ren yrkeskunskap. Och bara för att man nu tar hem det och gör det mer, så innebär det inte att man kan det för det. Utan man tar det på allvar. Många saker som man gör nu, det är att man utbildar sin egen personal. Man tar fram det man kallar tone of voice.
Ja.
Alltså man tar fram guidelines för sina medarbetare. Vi har ju länge haft guidelines för logotyper och bilder och sånt, det vet ju många om. Men vi har inte haft det på textsidan. Och det har säkert språkkonsulten också noterat. Att det är
myndigheter har det ju ofta faktiskt.
Ja, myndigheter har haft det länge. De, som jag sa, de ligger faktiskt för. Men privata företag, även de största, de kan ha något relativt basic om stavningsregler.
Vilka förkortningar man får använda.
Ja, om man ska skriva ska eller skall.
Ja.
Men de tre, alltså acceptera att man måste säga pris. Skriva mycket nördigare än vad man tror faktiskt. Mycket mer detaljerat, mycket sakligare, mycket mer fakta. Fortfarande räcker det inte med några punktlister, men i alla fall. Och sen att man på fullt allvar lär sig att göra det här. Alltså, det gäller även strukturer. Att många kommunikatörer har en relativt svag ställning i företagen.
Ja.
De bestämmer helt enkelt inte. Och det, man måste få mer makt så man har mandat att bestämma. Så här ska det vara.
Tack snälla, det var kanon. Vilket bra slutord. Ge språket och kommunikationen mer makt.
Ja. Jo, men det är...
Och det, man saknar inte hästen för spiltan är tom, säger man, eller hur?
Nej,
man
brukar säga det.
När man förlorat kommunikationsinitiativet, då är det dags att börja göra någonting. Det var jätteintressant, Mikael. Tack snälla du.
Tack för att jag fick komma.
Som vanligt så finns det ett språkbrev som tar upp det här ämnet. Läs det på språkkonsulterna.se. Där kan du också göra språkquizet och vinna en bok. Och så kan du hålla koll på språkkonsulternas andra aktiviteter. Du är alltid välkommen att höra av dig. Med det var det faktiskt slut för den här gången. Men snart är det dags igen. Håll ut till dess.